Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Med all den här osjälviska själviskheten jag kunde uppbåda så körde jag Lotta om och om. Men pappa, tänk nu. Pappa, är det något du ångrar? Något du vill säga till mig så här mot slutet av livet? Nej du, det har varit så otroligt roligt.
Hon har tagit en del fighter i sitt liv, oavsett om det handlat om rasism eller klassresor. Den här gången handlar det om papporna. Vem snackar jag med? Jo, journalisten och författaren Alexandra Pascalido. Välkommen till podden, Alexandra Pascalido.
Tack, Lotta Bromé.
Du, var är papporna? Det frågar du dig i en ny bok.
Ja, det gör jag. Var är de där papporna? Det är precis det jag har undrat. Nu kan man ju svara och göra lite lätt för sig och säga att papporna är i min bok. Var är papporna? För där har jag hittat ett 30-tal pappor som jag ställer till svars och möter och de öppnar upp sig och blottar sig helt enkelt. Så där finns de bland annat.
Jag vet att vi har pratat om det i programmet tidigare med en pappa som tyckte att vi borde också vara med. Det är alltid mammorna som pratar om vad som har gått fel i samhället. Har du den erfarenheten också?
Det är precis så det är. Alltså det känns lite grann som att feminismen och kvinnorna har burit hela jämställdhetskampen, har burit hemmen, barnen och också kampen för att få ta plats i samhället, att få göra karriärer, att få halva lönen och så vidare. Men jag upplevde också att det var dags att vända blickarna mot männen, mot papporna. För är det några som verkligen kan göra skillnad så är det de med det här könsprivilegiet som de faktiskt har.
Så i den här boken, vad var det som drev dig? Varför?
Det jag försöker förstå och det som också gjorde mig förtvivlad, mig och väldigt många andra i Sverige, var det här eskalerande vapenvåldet som skördar så många unga liv. Och de som väldigt ofta blir siffror och statistik eller krigs- och gangsterrubriker. Och då försökte jag förstå, vad är det som har gått så snett i ett drömland som Sverige? Och då började jag med att intervjua mammorna, de ensamma mammorna, mammor som förlorar barn, som blir skjutna eller i kriminalitet och knark och så vidare. Men sen så vart jag än gick och vilka jag än mötte så mötte jag alla dessa ensamma mammor. Och alla undrade, och även jag, var är de här papporna? Och då blev det en självklarhet att jag måste söka svar även på detta. Försöka förstå vad det är som händer. Försöka förstå fädernas frånvaro, fädernas flykt. Och de här fängelsevistelserna, allt det här våldet som de brukar och utsätts för.
Återigen då, Alexandra, så ger du dig ut och tar en kamp, uppmärksammar, belyser. Hur orkar du?
Jag orkar inte, om jag ska vara helt ärlig. Och efter mammorna, jag jobbade med den i 7 år, jag gjorde teater, jag gjorde tv-serien Mammorna i våldets skugga efter boken och föreläsningsturnéer. Och det var faktiskt väldigt, väldigt hårt att bära deras sorger och deras vanmakt och desperation. Och du vet, vi som är journalister, och det vet du mycket väl, man får ta del av väldigt mycket smärta. Men jag har ingen uniform på mig, så att när jag kommer hem 5 på eftermiddagen så fortsätter jag bära med mig de här, och folk ringer mig på kvällarna. De skriver till mig på Instagram eller sociala medier, och det är väldigt många som hör av sig i hopp om att jag ska skildra även deras liv. Och nu har jag precis upptäckt, eftersom jag i princip också parallellt har varit utbränd, men inte riktigt vågat tala om min egen trötthet och min stress och så vidare. För att jag alltid umgås och intervjuas med människor som har betydligt värre. För jag är ändå privilegierad. Så sätter jag på det här uttrycket sekundär traumatisering, sekundär trauma. Det här att man kanske har egna trauman från sin barndom, som jag ju har eftersom jag växte upp med också både våld och missbruk i min närhet. Men också att bära allt det här mörkret och bli en del av det under så många år. Det är ett sekundär trauma. Så att jag försöker helt enkelt... Nej, jag har faktiskt ingenting smart att säga om det, hur jag försöker. Jag hoppas helt enkelt att jag ska få andas lite och göra någonting roligt ett tag innan jag ska ge mig på något lika tungt ämne som det här. Mm. Och samtidigt så brukar jag tänka att ur detta så kommer väldigt mycket hopp och mycket glädje och dråplig humor. De säger helt galna grejer som får en att garva. Tragikomiken, de bor ju grannar, både tragedierna och komedierna, så att jag tänker att
du får andas ett tag nu.
Ja,
överleva.
Precis. Mm. Så jävla slut i rutan alltså.
Ja, men hur ska du, alltså, det där ska man ju ta på allvar.
Man måste ta det där på allvar. Jag går faktiskt gott till läkare och så vidare, och jag ska ta tag i det. Jag ska börja träna, jag ska äta nyttigare, jag ska försöka sova utan att drömma en massa mardrömmar. Och här om natten när jag var på något hotell tillsammans med min dotter som fyllde år, så hade jag en hemsk mardröm. Det var ett litet barn, en liten flicka som skrek, pappa, pappa, alltså förtvivlat jättemånga gånger. Och jag tänkte så, jag måste vakna, jag måste avbryta den här drömmen. Och till slut lyckas jag vakna, och då hör jag att det här är på riktigt, Lotta. Att det verkligen är ett riktigt barn, en liten flicka som någonstans i rummet bredvid eller någonstans skriker efter sin pappa i mer än en kvart. Klockan är 2:43 på natten och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så jag kontaktar receptionen och säger, ni måste hjälpa, ni måste ringa polisen, socialjour, ni måste göra något. Och så tänkte jag så här, är det här en mardröm? Är det för att jag skriver den här, var är papporna? Sen till slut så berättar de för mig att det ordnade sig. Flickans pappa jobbade på hotellet, han jobbade natt och han hade gått därifrån och hon var ensam och blev rädd. Men jag tänker att man måste försöka, jag tror att det är väldigt många människor som lyssnar på ditt program som också jobbar som ambulansförare inom socialtjänsten, poliser, på BUP, som får höra fruktansvärda saker. Och jag hoppas att de utbildas och får lära sig hur man debriefar och gör sig av med allt det här. Mm. Som journalist och författare har man inte riktigt någon arbetsgivare att gå till eller någon som kan tipsa en och så vidare. Och man har ingen uniform och inga såna här sluttider på dagen. Så att jag hoppas att jag ska i sommar lära mig att odla.
Det är ganska bra terapi.
Eller hur?
Ja, absolut.
Jag har förstått det. De som odlar verkar vara så lyckliga.
Mm. Jag byggde faktiskt ett växthus förra året, så att jag har lite att stå i sommar.
Fantastiskt, va? Mm. Blev du lyckligare av växthuset?
Jag har inte börjat med den än, vi bara byggde klart det. Det är i år jag ska börja odla, så att jag tror det. Jag tror det blir bra.
Men det låter så livsbejakande.
Ja, det är det.
Underbart.
Ja. Du, vem var din pappa då?
Min pappa var just en sån här frånvarande förortsfarsa. En arbetarklasshjälte som jobbade, som städade och gjorde karriär så att han till slut började bli fönsterputsare. Och han drack för mycket och han hade kvinnor överallt. Och han hade knappt gått ut skolan men talade tiotal språk flytande. Så Säpo plockade in honom och trodde han var spion. Och han spelade alla instrument fast han aldrig hade tagit en musiklektion. Han var en fascinerande, mångfacetterad, mycket komplex, mycket komplicerad människa som dök upp sporadiskt i mitt liv. Jag längtade efter honom jämt. Han var auktoritär, han var våldsam, han var oberäknelig och jag tror att han har ärrat mig på väldigt, väldigt många sätt. Men jag också, så här i efterhand, nu är han borta. Man ska ju inte tala illa om de döda, men jag tror att jag fick en social talang av honom. Han pratade med alla och han var också extremt empatisk och generös. I Rinkeby brukar folk säga, din pappa, han bjöd alltid alla på allt. Han gav till och med bort sina kalsonger.
Men pratade du någonsin med honom om det här traumatiska som du var med om när du var yngre? Nu går det ju inte, för nu är han ju borta. Om du inte vill prata till graven.
Alltså, jag pratar ju en del med honom fast han inte finns. Och jag försökte konfrontera honom. Jag försökte ifrågasätta honom. Och han sa alltid, vadå, jag fick också stryk, vadå, min pappa, jag växte upp utan pappa för min farfar, han blev mördad i kriget och hans kropp hittades aldrig. Så han hade ju förklaringar att han växte upp utan familj på Europas krigskrossade gator. Han lämnade Grekland där liksom under andra världskriget, inbördeskriget. Så han hade ju inte, han hade inte beredskapen och kunskapen hur man är som far. Han hade inte resurserna, förutsättningarna. Men oftast när jag mot slutet, det var enda gången jag hade riktigt tillgång till honom när han låg i sängen. Och då fick jag äntligen lite egen tid med honom i lugn och ro. För annars var han alltid på språng, alltid borta. Och då försökte jag fråga honom om det är något han ångrar. Någonting han hade önskat ogjort. Och ibland så bara, jag spelade in honom på min mobil och ibland spår han bara ur och skrek. Eller kommer några grönslösa berättelser. Men när jag pressade på så sa pappa, är det något du ångrar? Då ville jag att han skulle säga, eller jag förväntade mig, jag var säker på att han skulle säga, jag borde kanske inte ha slagit dig eller dragit dig i håret eller allt det han ställde till med. Och jag pressade och pressade och till slut sa han, då tittade han på mig med sina fantastiska räviga ögon och så sa han så här, vet du vad? Jag ångrar ingenting. Jag har haft så fruktansvärt roligt. Då förstod jag att livet är ingen Hollywoodfilm. Och helt med all den här osjälviska själviskheten jag kunde uppbåda så körde jag Lotta om honom. Men pappa, tänk nu. Pappa, är det något du ångrar? Något du vill säga till mig så här mot slutet av livet? Nej du, det har varit så otroligt roligt.
Wow.
Ja, wow kan man verkligen säga.
Ja.
Och han lärde mig att man måste vara lite galen i livet och att han lärde mig också att njuta. Alltså den här städaren som levde som en kung och njöt maximalt. Men han var ju inte den perfekta pappan, långt därifrån. Och det är tack vare honom jag har skrivit om de frånvarande papporna.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du har ju intervjuat och pratat med ett gäng papper här. Är det någon av dem som du tycker är en bra, nu gör jag citationstecken, en bra pappa? Hur är en bra pappa?
Alltså jag har riktigt många bra pappor. Och jag har pappor som verkligen har totalvänt. De har gått från att ha liksom gått runt med en kokainpåse hela dagarna och gömt sina rånarpengar i frysen till att ha liksom legat runt och åsamkat människor enorm skada och suttit i fängelse. Sen när de har kommit ut så har de blivit exemplariska. Och kanske har det varit för sent för deras relation med deras biologiska barn. För barnen har redan är liksom stora. Men då har de istället blivit fosterföräldrar. Och jag har en annan, Khalil Osiris från USA som satt i fängelse i 20-25 år. Och hans två söner växte upp utan honom. Den ena sonen blev mördad. Och han är verkligen en sån som menar att, och det tycker jag är så manligt och moget och mänskligt, att han säger att jag måste ta på mig mitt eget ansvar. Det var mina val som ledde till att jag hamnade i fängelse. Och jag måste äga mitt faderskap även om det är alldeles för sent. Så att man ser att det finns vissa som kommer till insikt och som förändrar sina liv. Och sen är det sådana som har växt upp med frånvarande fäder, riktiga läskiga patriarker och som blir raka motsatsen. De sätter sina barn på genusdagis och liksom är sådär ömsinta och nattar dem.
Men vad vill du se framöver då?
Jag vill se en radikal förändring. Jag skulle vilja se pappor och män över hela världen som axlar ansvaret och tar tag i den här frågan och driver frågan om jämställdhet mycket mer. Och då menar jag också så här, jämställdheten i hemmet. Många män beklagar sig också och säger att de är motarbetade av systemet vid vårdnadstvister till exempel. Och de menar också att kvinnorna dribblar bort dem och tar över barnen, att kvinnorna inte vill lämna ifrån sig barnet och hemmet till dem, men de vill jättegärna göra karriär och tjäna pengar och så vidare. Så det finns många som menar att feminismen enligt dem har gått för långt och att de är de stora förlorarna, och det finns extremt mycket agg och vanmakt och vrede kring det här. Så att jag menar att det vi behöver göra, det är att istället för att fjärma oss ännu mer, som man ibland upplever i det här polariserade samhället, där vi också ser att kvinnor och män röstar olika och tänker olika och så vidare. Vi behöver liksom samlas och krympa de här avstånden. Krympa avstånden mellan liksom det som, allt det som segregerar och separerar.
Jag tänker på det här med feminint och maskulint. Alltså för mig är det där så på något sätt gammaldags sätt att tänka.
Exakt.
Men samtidigt så verkar det som att det lever kvar ändå.
Alltså det där binära systemet har ju egentligen spelat ut sin roll, men inte i stora delar av världen, utan i en del, en liten del av världen där vi är väldigt öppensinnade och progressiva. Alltså jag snackar med mina kompisar i New York som är en rektor på Parsons School of Design, som säger att de har 32 könskategorier och var och en får definiera sig som den vill. Så det här binära systemet med han och hon, det är liksom helt... Men samtidigt så är det så här, jag tror inte heller att män är från Mars och kvinnor är från Venus, det här biologistiska. Och jag växte också upp och blev alltid kallad för pojkflicka, att jag är som en man för att jag är stark eller jag vet inte vad. Och det där är också nys. Jag vill kunna vara kvinna och vara stark och driftig och ledande och bestämd och arg. Men det vi ser, det är ändå att de här männen ändå, de föds med en liksom massa förutfattade meningar och förväntningar där de ska vara machon. Och en macho ska ha pengar, ska betala noter, ska hålla upp dörrar, ska vara lycklig och lyckad, ska vara snygg, ska ha muskler. Alltså det kommer medvetet eller omedvetet, kommer hela det här receptet på vad manligheten är. Mm. Manligheten är en mask. Och de som inte klarar av att bära och upprätthålla status och bär den här masken, de är misslyckade. Vad gör män då när de är frustrerade eller misslyckade? Det enda de har att ta till, det är våld. Det är deras knytnävar. Det är det enda som kan placera dem lite högre upp på den här könsmaktsordningen. Så även om det binära systemet är kört och gammalt, så lever det väldigt mycket kvar. Och i synnerhet också i väldigt många andra kulturer som kanske är ännu mer patriarkala. Mm. Som till exempel min grekiska kultur, där jag kommer ifrån, där vi inte alls har kommit lika långt i jämställdheten som i Sverige.
Hur har du påverkats av att skriva den här boken? Har du fått svar på dina frågor? Har du fått någon ny förståelse för saker och ting? Eller annan förståelse? Eller ingen förståelse?
Alltså jag är faktiskt väldigt, väldigt överraskad och förvånad. Jag är förvånad över att det inte har forskats mer på frånvarande fäder och följderna det får, och att de faktiskt är en enorm riskfaktor för kriminalitet och våld. Och våldet som börjar i hemmet och våldet som slutar på gatan. Jag blev överraskad med vändningarna och vad de här papporna sa när de var så sårbara och bröt ihop och grät och allt de gjorde som jag inte trodde. Jag blev väldigt skärrad och chockad när jag plötsligt förstod någon som har mördat, och det trodde jag inte riktigt. Jag blev också lite så här, oj, världen kanske inte är så svart och vit. Då trodde jag ändå att jag har bearbetat mina fördomar generellt, men jag insåg att jag alltid har varit rädd för män och också haft ganska mycket fördomar eftersom jag växte upp med en frånvarande pappa, och det är inte så självklart för mig att umgås med män på det sättet. Men så insåg jag att för dem hade inte deras mammor heller alltid varit heliga eller enbart goda. Det går liksom inte att säga att de ensamma mammorna, att mammorna alltid är de goda och papporna som drar är de onda. Så allting blev så mycket mer komplicerat. Mm. Och alla de här ödena som man kan läsa i Var är papporna, de överträffar dikten. Verkligheten är alltid starkare, men den är också mer komplicerad. Mm. Så att jag blev... Ja, det är nästan så att man måste parallellläsa den här med mammorna. Ja.
Mm. Glöm inte bort nu, innan vi slutar, att du ska ha lite kul nu ett tag. Göra lite lättare saker.
Jag måste dansa lite på borden eller göra något sånt där.
Ja, alla lum, alla lum.
Alla lum, alla lum. Precis, vad bra sagt. Mm.
Så är det. Alexandra Pascalido, Efcharistopoli.
Efcharistolotta Bromé. Det är rakt in i hjärtat. Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du kom. Ja, Någon rim och reson måste det ändå finnas. Livet är tillräckligt på allvar som det är, så det gäller ju att hinna le däremellan. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta här på podplay.se eller i podplay-appen. Och tills dess så hörs vi varje eftermiddag på Mix Megapol efter 16:00. Jag heter Lotta Bromé.
Podplay, en del av
Power Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.